Välkomna till modermodemet.
Jag heter Bartek och jag ska dricka min vitaminbrus. För jag har blivit jätteduktig och blivit en hälsomänniska som ger sig ut och springer på morgonen och skriver om det på LinkedIn. Nej, inte riktigt. Men jag är här idag. Anders är med mig. Patrik är inte här. Vi vet faktiskt inte var han är någonstans. Men med lite tur så kanske han dyker upp som han brukar.
Ja, hej. Vad skönt att du är en hälsomänniska som springer varje morgon nu. Är det så att du sprungit första morgonen idag? Och därför säger det? Eller har du hamnat
Nej,
i en
faktisk vana? Jag har faktiskt gjort det sedan i somras. Minus 3 veckor när jag var sjuk. Men annars så... jag har märkt att enda sättet för mig att träna är om jag gör det typ direkt. Jag skjutsar barnen till skolan och sen så kliver jag ur bilen och går in på gymmet eller direkt ut i springspåret, för annars blir det inte av.
Jag är exakt likadan. Jag började med morgongymmande när vi fick barn. Eller så, när jag började jobba igen efter det, så insåg jag att det är enda chansen för mig att gymma. Man inte ska gymma bort liksom luncherna, och då är det liksom annat som man vill göra, som att äta och göra någonting annat än att jobba. Liksom.
Ja, så måste man byta om mitt på dagen, och det känns som ett mellanstadiebarn som har med sig en ombyteskläder.
Gympapåse.
Ja, gympapåse, precis.
Det är bökigt. Så att nej, morgonträning är verkligen också... Det är också lite lättare tycker jag om man får in det som en vana i sin morgonrutin. Då kan man göra det kortare varje dag istället för att behöva ha liksom 2 timmar på gymmet för att få någonting gjort. Om man gör det 2 gånger i veckan bara. Liksom. När jag har som bäst tempo så är det liksom en halvtimme på gymmet varje morgon istället. Liksom. Och så vet jag exakt vad jag ska göra i princip.
Ja, och så den stora mentala omställningen för mig var att... är att jag inte har någon mål med träningen, utan det här är någonting som jag måste göra hela tiden, resten av mitt liv. Och när jag har förlikat mig med den tanken så nu är det jättelätt att träna plötsligt.
Det är en ganska djup insikt tror jag ändå. Att man inte gör det här liksom, nu ska jag bara få synliga biceps, eller nu ska jag bara gå ner i vikt, eller nu ska jag, för så, sen är jag klar och då är jag nöjd, då kan jag sluta träna, eller då kan jag sluta banta, eller vad det är man vill liksom lägga om i sitt liv. Det där funkar ju för mig väldigt, väldigt dåligt, för att jag gillar ju projekt, jag gillar att följa system, men sekunden när systemet löper ut så är det bara så här, nu kan jag börja äta hamburgare och äta godis idag igen, för nu har jag liksom uppfyllt mina checkboxar. Utan checkboxen måste ju vara göra det här varje dag resten av livet liksom. Och komma till en punkt där det inte längre ens behövs en checkbox. Det är då det funkar liksom.
Bara så att jag inte översäljer mig själv, så det är inte så att jag är ute och så här live, laugh, love, springer. Jag har ju en Apple Watch som mäter hur långt jag springer. Jag får en liten dopaminkick när det är 100 meter längre än förra gången. Men jag har liksom inget, jag tänker aldrig någonsin springa en mara eller så. Men det är bra att veta på ett ungefär hur man ligger. Jag har en vikt-app till gymmet också. Men det är, jag har liksom inget mål. Det är mest så att jag vet hur mycket jag ska lägga på den här gången.
Ja, för mig är det också viktigt att ha bara ett schema liksom, att följa. Sekunder jag inte har det så blir jag mycket, mycket sämre på att träna och på att liksom, hålla fast vid rutinen. Men det här är inte gymsnack eller gymmodemet eller liknande till alla stora lättnad, utan idag ska vi prata om olika typer av himmelska objekt. Nämligen moln och blåa himlar. Jag känner att jag vill börja prata faktiskt om, nu vänder jag på ordningen mot våra anteckningar, men jag vill nog börja prata om blue sky först. Nu ska vi se, blue sky är ju typ ännu en Twitter-utmanare, kan man väl summera det som väldigt kort, där det väl är Twitter, Mastodon och blue sky som är de tre liksom, som folk pratar om mer eller mindre. Och jag förstod nu efterhand att Blue Sky liksom exploderat och använder det sen det gjordes vissa sen, announcements i amerikansk politik om vem som ska leda landet och så vidare.
Sen Elon Musk blev first lady
precis. Så att folk har väl lite gett upp på X ännu mer nu då. Och det är ju kul att folk gör det, tycker jag. Men jag har ju inte använt Twitter på jättelänge. Jag har också aktivt arbetat bort alla sociala medier i mitt liv de senaste åren. Nu är jag LinkedIn aktiv av lite av nöd, men väntar verkligen liksom med, vad heter det, bated breath heter det på engelska, tror jag, på att få stänga av mitt konto igen i princip när det inte längre behövs. Så att, men till min stora förvåning så fann jag mig ändå skapa ett Blue Sky-konto, kanske till 87% anledning för att man kan använda sitt domännamn. Jag ville få DNS-pilla lite, det motiverar mig mest egentligen. Men,
visst, känner man sig orimligt produktiv när man är inne och pillar i DNS?
Ja. Det är, it's complicated, tänker man alltid. Och så är det inte det i praktiken. Men det känns som att man liksom har kommunicerat med ett världsomspännande nät på något sätt. Och det, ja. Man har använda ord som TTL och sånt som också känns bra att använda. Men så jag gjorde detta och skapade mitt konto och det var ju kul. Men det jag insåg var att det känns ju som Twitter när det kom. Det är liksom en blå hemsida med en timeline och lite inställningar. Och folk är typ så här, hej hej. Jag tycker om hundar, liksom, det är på den nivån. Det är väldigt mysigt att det är så, tycker jag, just nu. Och sen finns det väl en stor ambition kring Blue Sky och protokollet de använder som heter AT-proto, tror jag. Kring att det ska vara liksom öppet och bla bla bla. Och det är ju bra. Det jag är nöjd över att jag kan gå in på den här sidan och inte få upp massa skit, utan jag får bara upp inlägg från de människorna jag har valt att följa. Och det känns som att det liksom är ju det man skulle, om man skulle bygga en Twitter-klon, så är det det man bygger. Man bygger en timeline som är liksom sort descending på timestampet för posterna från folk som är ens som man följer. Och det är ju det typ alla vill ha. Det känns som egentligen mer eller mindre det som alla vill ha. Och sen har det liksom, har de här sajterna blivit söndertrasade av algoritmer och reklamoptimering. Så att jag är liksom förvånansvärt positiv till att gå in på Blue Sky och klicka lite runt. Jag följer liksom bara folk som är programmerarnördar, rollspelsnördar, det vill säga folk som jag tycker pratar om, som jag tycker är kul liksom. Och då är det ganska mysigt att gå in där och bara puttra runt lite och se någon bild och se någon liten intressant samtal. Så att ja, ändå en försiktig tumme upp, 3 graders vinkel typ upp från noll ungefär, men ändå upp från mig.
Jag har väldigt snarlika upplevelser. Jag hade faktiskt ett konto för typ för 1,5 år sedan. Jag var inne väldigt tidigt. Men då var det var väldigt lite folk. Typ när den här första vågen bort från Twitter, när Musk köpte Twitter, så var det en våg till. Folk gick till Mastodon och Blue Sky. Det fanns en tredje, vad hette den då? Skitsamma.
Ja, just det. Vad hette den?
Den hette någonting. Den lades ner här för någon månad sedan. Jag var inne där och det var jättemycket naket. Och det fanns ingen så här NS, not safe for work filter än. Så det var... nej, det var inte vad jag var ute efter då. Men nu skaffar jag det igen och de har polerat upp det och de har jobbat ganska mycket med feeden, så att main-feeden är inte, det poppar inte upp könsdelar plötsligt.
Nej, jag gick igenom varenda inställning jag kunde hitta på sajten och där finns ju, man kan ju muta vissa keywords och sådär. Det är ju skönt att kunna lägga in typ Trump och Musk direkt och sånt som man bara är så trött på att höra om hela tiden. Men ja, det finns ju även ett rätt bra system för typ, man kan säga show, show, hide och warn typ. Så att man vill inte se alls, eller man vill att det ska döljas, eller man vill att det ska synas fritt. NSFV-content, men också typ disturbing content, vad det nu innebär. Liksom. Alltså typ anta att det är typ krigsbilder och sånt. Det är också rätt skönt och jag har ju inget intresse av att se varken liksom lemlästade kroppar eller typ, vad heter det, OnlyFans-reklam när jag är inne på Blue Sky. Men det här kommer att låta konstigt. Jag klickade in i de här olika, det finns olika typer av feeds som man kan liksom, som folk kan bygga, som man kan gå in och kolla på liksom. Och en av dem hette Art. Jag klickade in på den och det var såklart då en furry feed för folk som håller på med den typen av intresse. Och det var ju jättemycket såklart explicit content där liksom, tecknade grejer då bara, men som jag klickade fram två och bara sa okej, okay, det är vad jag tror. Jag vill inte se det, liksom. Men då kände jag att det finns något fint med att de här människorna som har de här intressena kan liksom finnas där och är osynliga för mig. För att jag inte vill vara en del av den, det flödet eller den, den miljön eller vad det är. Jag vet inte om det kommer funka längre. Det här är liksom, det är liksom baby steps, förstår jag nu, för den här sajten. De har ju 20 miljoner användare, så det kanske inte är rätt ord. Men det är en tidig fas. Liksom, och om de växer och växer och växer upp till 100 miljoner eller en miljard, liksom, vad, om det nu finns så många, men vad händer då med plattformen och hur används den och hur missbrukas den potentiellt liksom?
Ja, jag undrar hur mycket av den här euforin över att ha hittat det här, hur mycket det baserar sig i att det är om installera Windows-syndromet. Det är bara att det liksom det är inte tillräckligt stort för att det ska bli problematiskt.
Nej.
Men vem vet, det kanske, de kanske har tagit jättemycket lärdomar från, för grejen med Twitter var ju att de var ju först ut och de var tvungna att lära sig alla misstagen genom att göra dem. Och det behöver inte Blue Sky göra. De kan ju titta på vad Twitter gjorde rätt, vad de gjorde fel och göra bättre. Och det är lite för tidigt för att säga om de är rätt ute. Men ja, de är bara 20 pers som jobbar med det här.
1 miljon användare per person, det är ändå ganska bra. De växlar nu dag för dag också. Men nej, men alltså, jag håller med. Jag tror också att det är det. Och det är kul när det är lite sådär. Det är som att komma in i ett helt nytt MMO liksom. Bara såhär, världen är öppen, man kan utforska och här finns en häftig gruva, bla bla liksom. Och sen blir det bara alltid bara grind sen ändå när man väl är igång liksom. Men det kan ju också, det är helt grej för mig, om jag är tröttnar om en vecka och tar bort kontot, det är, liksom, det är ingen fara för min del. Men visst, det är ju lite den här klickkänslan att det liksom är lite litet. För samtidigt då, det är ju inte litet egentligen, men folk är nog desperat, har varit lite desperata efter att inte bara så här. Twitter känns bara som ett stort torg där alla skriker samtidigt, typ. Och det här finns en ambition här att kunna skapa parallella kanaler och klickar och flöden liksom på ett ganska intuitivt sätt. Det finns ju lite för många olika typer av så här feed-termer liksom, när man går in på sajten, att det är feeds och det är starter packs och det är olika typer av aggregeringar av inlägg liksom. Men jag tycker ändå att de har gjort ganska mycket för att göra det lätt använt i alla fall.
Ursäkta.
Men ja, det är liksom, det är intressant tycker jag.
Apropå starter packs, två saker. Jag gillar det jättemycket för man kan snabbt få en ganska nice feed genom att bara liksom följa, finns typ en .NET-utvecklare, klick, då följer man liksom topp 50 .NET-utvecklarna.
Ja.
Så det är jättebra feature. Och jag har satt ihop en starter pack för Kodsnack Podcast Universe, om ni har sett den sidan. Vi slänger kanske med en länk i show notesen till den och till starterpacken. Och alla som jag kunde hitta på Blue Sky ligger i den. Och om ni känner att ni saknar någon, så maila bluesky@modermodemet.se så fixar jag det. Eller lägg till mig på Blue Sky. Jag heter brtk.se.
Ja, jag heter anders.arpi.se med min egen domän som jag har pekat om via domännamnsystemet. Ja, det kanske var det. Jag vet inte om det finns mycket mer att säga, men det är en intressant skeende tycker jag ändå.
Jag kan bara flika in att jag är besviken att jag är besviken på Mastodon. Jag hade hoppats att det skulle vara bättre, men det fick aldrig någon momentum, känner jag.
Men vad är problemet med Mastodon egentligen?
Det är fyllt med människor som bryr sig om att det är decentraliserat.
kunde inte sagt det bättre själv. Nej, men det är väl det som är problemet lite, att det är ett, ja. Det är som att, jag menar, för
hälften, med, hälften av posterna är att är systemadministratörer som skriver om att nu har deras server uppgraderats till Mastodon, bla bla bla. Och jag bryr mig inte.
Det är bloggen med blogginlägget om hur bloggens textack fungerar.
Ja, liksom. Precis. Mm. Och det är hela, hela upplevelsen. Typ.
Mm. Alltså man kan ju beundra och uppskatta ambitionerna bakom Mastodon. Och jag tror att det som Blue Sky gör som är sunt i termer av att lyckas som sociala medier, eller mikrobloggningsplattform om man ska kalla det, är ju att det är liksom, vi är Blue Sky. Det är inte så här, vi är ett protoföretaget som har en instans av en protoserver och sådär. Det är väl det de har egentligen. Jag är inte själv säker på hur det är uppbyggt liksom, i teknikdetaljer, vilket är rätt skönt att slippa tänka på som sagt. Men det finns ju en ambition, de har till och med en liksom sån här call for apps-lista med det här borde ni bygga ovanpå protokollet för att integrera. Så att det är ju intressant, men det riskerar ju att bli liksom ett protokoll med en implementation, och det är Blue Sky.
Mm.
I alla fall av stora liksom. Och det är väl helt okej. Jag bryr mig inte så mycket om det egentligen.
Nej, det finns inget som gör mig så avtänd så fort som när någon säger federering.
Jag kan relatera till detta. Men jag är ju ändå lite skeptisk kring vad händer om vi säger att Blue Sky blir liksom det nya Twitter i termer av användarbas, så att liksom alla företag skaffar ett Blue Sky-konto, alla politiker ett Blue Sky-konto och så vidare, och även då gemene man, gemene förskolefröken går att hitta på Blue Sky också, sen går det på Twitter liksom. Och om det blir så, så är man ju liksom lite nervös inför och nyfiken på hur ska typ adtech och storföretagen lyckas förstöra Blue Sky. Vad är planen från Blue Sky-hållet liksom, för att inte bara bli en kooptad ad-plattform som Twitter blivit liksom?
Jag känner att jag inte bryr mig speciellt mycket heller. Det är liksom, det kan få vara nice i ett år och sen krackelera.
Ja, det är skönt. Det är inte ours to save.
Ja, på något sätt så känns det som att sociala medier har pikat stenhårt, och de som är på Blue Sky är sådana som vill ha en mikrobloggplattform. Jag tror inte att det kommer bli som Twitter var, att det att typ myndigheter skickar ut vädervarningar på Blue Sky. Jag tror inte den kommer.
Alltså jag hoppas ändå att det du säger stämmer. Jag hoppas liksom att den typen av internetsajt är död. Alltså jag menar, de är inte borta. Vi har ju jättemånga bland ungdomar eller unga människor som typ TikTok och så vidare. Men att den sortens liksom allomfattande sociala medietorg som koncept inte är så aptitligt längre för gemene man. Det vore ju jätteskönt tycker jag. Det är som att bevisbördan är liksom på sajterna som vill vara nya Twitter, för de behövs. Det är inte liksom, det är inte så att de tar en tjänst som man betalar för, utan det är liksom man är där om man vill vara där. Och ja, nej, men så det, ja, det är intressant att se vad som händer. Jag har känner inte att jag har så många ägg i korgen liksom, men man måste ju åka med när man får ha sin domän, sitt domännamn som, vilket skämt åsido, jag uppskattar den tanken ganska mycket att man som liksom företag kan bevisa att man officiellt äger domänen och därför officiellt är det företaget.
Mm.
Och jag såg ett exempel att till och med liksom att man då säger att man är en CBB, vad heter de? CBS, nej, vad heter de?
BBC.
Exempel var BBC, tack. Mm. Säger att man är en BBC-journalist som får legitimitet genom att man får namnet liksom namn.bbc.se. .co.uk eller vad det är. Så att det finns liksom en ägandeskapsfaktor som är intressant där. Liksom. Man inte behöver få en, man behöver inte bli en verified dickhead som på Twitter. Liksom. Så att, ja, nej, det är om det. Nu har vi pratat om träning och sociala medier. Jag känner att vi tappat formen lite.
Jag vill backa på det jag sa, att förskolefröknen kanske inte ska, kommer skaffa Blue Sky, för min pappa har faktiskt skaffat ett Blue Sky-konto. Och han är anonym, men han återanvänder ett handle som han har använt ganska länge. Och det är ganska roligt att se honom shitposta om polsk politik.
Det låter ändå som liksom prime Twitter-beteende. Så att,
ja, han har ett Twitter-konto också. Så han är en pensionär med alldeles för mycket tid och alldeles för mycket åsikter.
Ja, men de ska ju vara på Blue Sky, tänker jag. Mm. Eller Twitter. Men ja, nej, ja, du, ja, vi får se vad som händer. Det är väl liksom summan av kakan. Nästa himmelsobjekt är moln. Mm. Och jag har ju pratat väldigt länge om monstermaskiner på Hetzner. Och då har jag ju pratat om deras dedikerade server som man köper eller som man hyr då, men som man liksom måste typ få någon att trycka på powerknappen på ungefär innan man får tillgång till dem.
Mm.
Och så vitt jag vet så är det liksom server i ett rack mer eller mindre man hyr. Eller en server i ett rack. Det är riktig hårdvara och så vidare. Det här är antaganden som jag har gjort. Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Det var skönt att veta. Men Hetzner har ju också ett moln. Det heter till och med Hetzner Cloud. Och det är alltid känt som så här, ja, det är säkert bra, men jag vill liksom ha den här motsvarande en dator i under en dator i garderoben, liksom den känslan som Hetzners dedicated servers ger den. Nu testar jag ju att använda Hetzners moln första gången i förrgår eller något liknande, och det är ju faktiskt väldigt bra. Alltså bra i termer av att det är så lätt använt. Jag har suttit jättemycket i Azure, lite i AWS, och Hetzner är liksom motsatsen till det. Det finns 6 olika tjänster man kan välja, eller 7. Alla är väldigt tydliga vad de gör. Det liksom är VM, det är lastbalanserare, det är virtuellt nätverk, det är firewall. Det är liksom ingenting som är, vad fan är det här för konstigt codename? Utan liksom, de heter vad de är, och när man skapar dem så får man fylla i vad som krävs. Och allting som krävs är tydligt. Det är ingen liksom så här, du behöver skapa ett virtuellt nätverkskort och koppla på det på ett subnät i ett virtuellt nätverk och koppla på en network security group för att ange, liksom, som i Azure. Det är bara att skapa en dator. Om du vill, lägg ner ett virtuellt nätverk. Om du vill, sätt på en firewall. Det är ungefär det man gör, och sen väljer man ett namn och en dist. Och det är det. Och UIT är enkelt. Det är liksom bootstrap-dumt i utseendet på ett bra sätt. Det är så jävla simpelt i gränssnitt. Även uppdelningen i olika projekt, och att varje projekt har en billing post i ens kostanalys. Det är lätt att lägga in billing-alarm som inte kräver massa. Det är liksom inte så att du skapar en billing-alarm-entity i din subscription overview dashboard, utan det är bara liksom, här är summan, här är mailen, om ens det. Skicka ett alarm när det går över den summan. Tydligt, det är nästan alla vill ha. Inte massa abstraktioner för att kunna stödja en enterprise-lösning. Liksom. Så att jag känner mig som VPS motsvarande typ DigitalOcean, så känns det här så mycket bättre. Och som molnleverantör, om man inte behöver molnspecifika PaaS-grejer, så är det också extremt lockande, måste jag säga. Så att tumma upp för detta. Jag har ju bara gjort en liten grej, men det känns lättjobbat och smidigt och mysigt att jobba med det.
Jag har haft det på min att göra-lista att testa Hetzner jättelänge, men nu håller jag på att mickla om med företagen. Så jag väntar på att jag ska få mitt nya företagskort så att jag kan skapa ett konto. Jag också, för jag är jättetaggad på... Det är så jävla roligt att hosta grejer. Det är lite samma som med DNS, det är samma härad. Jag vet inte. Det är det som ger en power. En liten deep cut. Ja, var jag på väg med det här? Visst har de inga hostade databaser?
Nej.
Nej.
Det har de inte.
Och det tycker jag det är jättefå molnleverantörer som erbjuder hostade databaser.
Jag tror att det är för att det är
managerade databaser.
Ja, precis. Jag tror att det är mycket jobb att göra det bra.
Okay.
Alltså jag tänker mig att det är det handlar om till stor del, att det, liksom är, det kräver kompetens i den databasen, det kräver drift av den databasen specifikt, det kräver ofta en backup-lösning. Jag tänker att det kräver ganska mycket som man måste liksom verkligen välja committa sin service offering på.
Digital liksom. Ocean har ju sina $5 Postgres databaser. Jag vet inte hur bra de är. De kanske är helt värdelösa.
Jag kan också ha fel av hur svårt det är, men det är liksom det jag tänkt, att det är någonting man måste liksom vilja satsa på. Sen kanske det också ett hets när liksom target audience inte har varit den typen av jag vill bara ha Heroku-lösningen liksom. Utan de har haft folk som jag vill ha en riktig server, och då kanske det är lågt ner på listan att sätta upp en liksom managed Postgres-tjänst. Men visst, det är ju liksom, det är väl det man skulle få bestämma sig för om man skulle välja att bygga någonting större på Hetzners moln. Att vara beredd på att ja, men det finns ingen liksom new Redis service här. Det finns ingen new Postgres. Då får man hosta det själv på något sätt. Det kan ju vara via Docker på en VM. Det kan vara att man använder en VM för att skapa sån här hittepå moln med Coolify och liknande, som gör det lite lättare att få in tjänster. Liksom. Jag vet inte vad som är en bra lösning. Men det är ju en del av det man går med på då. Att liksom, det finns lastbalanserare. Jag kan läsa upp här vad som finns. Servers, volumes, alltså större hårddiskar. Det kommer S3-motsvarande blob storage. Inte ut än, men det kommer i december. Lastbalansering, floating IPs, som är ett sätt att ha ett IP man kan flytta mellan maskiner dynamiskt. Nätverk, firewalls och sen security som är liksom config av SSH-nycklar och så vidare, så det är ingen tjänst. Så det är liksom firewall, network, load balancing, servers, volymer och blob storage.
Gör lastbalanseraren SSL-terminering också?
Japp.
Med Let's Encrypt?
Det ser ut som det. Det ser ut som man kan säga create cert. Jag har inte gjort det än. Jag har inte behövt göra det. Men ja, det vill man ju gärna ha också. Slippa sköta det. Man kan ju sköta det på sin lilla CAD-del eller Nginx på sin VM. Men om man har lastbalansering vill man ju gärna slippa sköta det på respektive dator. Liksom. Så att, och det känns som att man liksom har gjort exakt det man behöver. Men inte mer. Och det kanske är så att man kommer till en punkt där man, fan, det här går inte att lösa nu. Då måste jag bygga en egen VM som sköter API-gateway-logiken liksom, eller sånt. Det kan ju hända, tänker jag mig. Så att jag tänker att det är någonting man måste liksom välja och vara beredd på som en del av dealen om man ska bygga något större på Hetzner. Men jag är ändå positiv liksom, till upplevelsen av att både i deras UI men också hur det känns att skapa en server och skapa en firewall, och att det liksom är enkelt.
Jag är jätteintresserad och jättesugen på att labba med det. Och har du mer att säga om Hetzner? För annars har jag... För vi har en punkt till på listan, och den överlappar en hel del med det här.
Jag är klar.
Du är klar. För jag har gått och tänkt och har någon slags manifest i huvudet. Och jag har hela tiden tänkt att jag ska slipa klart på det här manifestet och visa upp det när det är klart. Men vad fan, det kommer aldrig bli klart, så jag kan lika gärna börja prata om det så fort det finns ett embryo. Jag har en idé som jag har döpt till appar för nära och kära. Och det är en slags motreaktion till att man ska göra en side business. Det är ett sätt, ett mental judo för mig själv att ta mig loss från den här att jag kan inte bygga någonting som inte kommer generera pengar. Som jag har fastnat i sen jag har börjat frilansa. Och jag har en uppsjö av små grejer som jag skulle vilja bygga. Typ tidsrapportering till mitt konsultbolag som räknar ihop timmarna på ett bra sätt. Jag skulle kunna använda typ något som Toggle, men det är jätteöverambitiöst. Jag vill bara något som funkar som mitt Excel-ark som jag använder idag, fast där jag slipper matta in en ny månad, den första varje månad. Jag vill ha en app för att synkronisera julklappsinköp för familjen. Jag vill ha typ en bloggmotor Jag vill ha en massa sådana här pyttesmå appar som är så här superfokuserade och som man kan göra klart på en, två dagar. Och stairstep, alltså när man har byggt typ lite komponenter som man använder i en, så kan man lyfta över det till nästa projekt och bygga vidare på det och liksom få upp flywheelen på, den, på det sättet. För jag har inte så jävla mycket tid. Jag har barn och hus och jobb och katter och bilar och höns. Och, så jag måste verkligen liksom skopa ner aggressivt och bara verkligen, verkligen minimum viable product. Man ska bara göra en sak. Men tanken med det här är att man ska bygga det, man ska hosta det och sen kan jag bjuda in folk som jag känner. Och här är Jedi Mind Tricket, att jag ska bjuda in folk som jag känner, som jag tycker om, som inte behöver bli kunder. För det är roligt när folk använder saker som man har gjort. Och man får jättemycket bra feedback. Och tanken är att jag kanske råkar snava över någonting som jättemånga tycker är bra. Och de bjuder in sina vänner. Ja, men då kan man börja fundera på, det här kanske man ska slänga på en liten Stripe-debitering på. Om vänners vänners vänner i tredje led, när de börjar komma in, då kanske man kan börja ta betalt för att liksom sköta support och backup och så vidare. Ja, det är mitt manifest.
Jag tycker det här är fantastiskt. Och jag känner igen tankegångarna väldigt mycket hos mig själv. Det finns också en motsättning i det här liksom, att de flesta sakerna du nämner kan man antingen typ lösa med Google Sheets i familjen, eller så borde man använda någon low-code, no-code-plattform eller typ någon Fireside eller vad det, jag vet inte vad det heter, men sådana här liksom tjänster som gör det mycket lättare att bygga kruddgrejer liksom. Det är ena sidan av det. Men andra sidan är det liksom att man, jag tycker man får erkänna för sig själv att det är kul att bygga små grejer. Och att det finns ett värde i det. Och man får liksom säga, okej, men det här gör jag för att jag vill göra det, för att det känns roligt och berikande. Det löser ett problem också. Mm. Men det är inte så att du liksom, jag måste lösa det här med julklapparna, annars kommer jag, liksom, jag kommer inte kunna jobba annars inne på flera veckor. Mm. Utan det är ju för att man tycker det är ett problem som behöver lösas, men också lite mysigt att göra det. Och då kan man ju faktiskt ha råd med att liksom lägga sin hobbytid på det. Men sekunden man gör det, så måste man ju också då fjärma sig från allt det här liksom, men hur ska jag lösa om det blir, om det behöver komma in engelska användare, och vänta nu, autentiseringen, behöver det bli tokens då, liksom, så det är bara, då är det tråkigt direkt, då är det, är det jobb,
ja,
skitbökigt allting liksom. Och min första tanke när du nämnde det här med appar för nära och kära är att i mitt huvud så är liksom att steg ett är att bygga det man vill lösa typ som ett CLI möjligen liksom, eller som ett enkelt lib som man kör lokalt, ingen off, ingenting, för att testköra sin idé själv, och sen kan man liksom bygga en tjänst, en sajt ovanpå det. Att man inte börjar med det här liksom, nu ska vi migrera upp en databas och nu ska vi logga in och vi ska ha cookies och vad ska jag köra, HTML, ska jag köra Blazor, ska jag köra React, vad ska jag, allt det som inte i mina ögon inte är så kul med att programmera. Men då måste man ju vara, då måste man, utgångspunkten tror jag vara just där liksom, att det är, man tänker inte det här ska bli en liksom boring cash cow, för då är man fast i att tänka produkt och tänka sälj. Det får man göra om man vill, men om man vill vara, om man vill vara levels IO och liksom bara så här spotta ur sig potentiella affärsidéer. Men om man bara bygger som du nämner, eller som du säger, och är ärlig mot sig själv med att visst, blir det stort så blir det stort, det vore jättekul liksom. Blir det en tusenlapp in i månaden från 100 användare eller 10 användare, ja, det är okej, varför inte, men då måste det vara värt tiden man själv lägger på det liksom, för att underhålla de användarna och så vidare. Så det är ju,
ja, lite motivationen är också att jag fixar inte att motivera mig själv att labba med saker om jag inte faktiskt bygger någonting. Och jag vill bygga någonting, jag har pratat om HTMX i typ 3 år nu, men jag har fortfarande inte byggt någonting vettigt med det. Så det är en grej jag skulle liksom faktiskt vilja bygga en hel app med det och se hur det känns. Det kanske är jättebökigt, jag vet inte. Jag har bara byggt små grejer. Ja, så det är liksom att man... För som du säger, allt det där som jag har nämnt kan lösas med Google Docs och typ card.co egentligen. Det behövs inte mer än så. Men det är roligt att hosta grejer och ha en egen grej. Och få andra att använda det också. Det är inte så roligt att skicka en länk till ens Google Sheet och se någon göra en kopia av det. Men när man liksom tar select stjärna från users och så är det 5 users. Det är lite mysigt.
Det är verkligen mysigt. Och jag tycker att det är lite för var också en... Du har ju nämnt det här Software You Can Love. Och även jag har ju varit inne på det via min SIG-utforskning. Så att det är samma person som är typ community-ansvarig i SIG Foundation som också driver Software You Can Love, liksom projektet. Och där är det ju verkligen att bygga saker för människor. Och det är säkert en viss liksom slant däremot att det ska vara effektivt och enkelt och sådär. Och det är ju bra, men grundidén ska ju vara att så här, det går att bygga saker. Vi som programmerare kan skapa saker, vi tycker om att bygga dem. Och de ska vara, att använda dem ska också kännas liksom härligt. Men om det är målet med det man bygger, så kan det ju inte också vara en liksom en preemptive monetiseringsstrategi inbyggd i produkten man bygger. Det går liksom inte. Jag tror att det är nästan motsatta liksom mål. Inte absolut motsatta mål, men ändå lite motstridiga mål att ha. Liksom att jag ska bygga något som är kul att bygga, kul att använda, men som också måste ha liksom en inbyggd så här, vad ska jag ha för liksom för microtransaction affär här för att kunna sälja skins på min julklappsliste app liksom. Det är så deppigt och det är så tråkigt att ens behöva tänka på det. Tycker jag, för mig, så väljer jag hellre då att tänka att jag ska bygga något som bara är kul. Det kan vara en CLI i Go från början liksom, men att det känns som att det här vill jag liksom använda och kanske berätta om för någon typ.
Jag har faktiskt börjat på tidsrapporteringsappen och just nu är det bara ett gäng enhetstester där jag typ som använder en live eller en faktisk SQL Lite databas. Och en del av enhetstesterna är att liksom laborera fram hur datamodellen ska se ut. Så att man skriver en massa use cases och så utifrån det så växer datamodellen fram. Jäkla trevligt sätt att jobba på.
Den typen av TDD som man typ aldrig har råd eller chans att göra i verkligheten. För man kommer alltid in i ett stort projekt. Och liksom, det är jättehärligt att jobba så. Och mysigt att få jobba så också. Att få bara säga, nej men det är inte så här jag vill ha det. Så jag ändrar lite och så testerna följer med. Jag har ju en långtgående, bubblande idé och känsla som kan summeras som klumpdriven arkitektur. Där det man bygger distribueras som en liksom en enda, helt en enda binär, det är inte ett måste, men liksom det är ambitionen. En enda klump som är en backend-tjänst som hanterar eventuellt frontend i termer av HTML, liksom templates och så vidare. Men också hanterar databasen som SQLite, sen blir då databasen blir ju en till fil på disk, det är av liksom, det är så det funkar, men att den här binären som man distribuerar kan sköta migrering av sig själv, alltså uppmigrering av databasen om det behövs, och det är väldigt, det ska vara väldigt lite steg, alltså väldigt, väldigt få steg i koden från liksom ett inkommande request till databasutläsning och tillbaka. Det låter ju som att det är en trivial sak att prata om, men jag har liksom en känsla av att med SQLite så kan man tänka bort behovet av att abstrahera databasanrop av prestandaskäl, och aggregeringar och n plus 1 queries kan man liksom skita och oroa sig för, utan man kan använda SQLite som underliggande storage där det behövs för liksom persistence, men som en del av typ domänkoden, eller som en mycket närmare liksom, det som faktiskt är josen i det man bygger liksom. De har ju skrivit det i SQLite-sajten att de använder SQLite som backing storage för sin sajt. Och många vyer där gör ju typ 200 queries per page view. Mm. Och det är ingen fara, för det handlar om mikrosekunder liksom per query, snarare än millisekunder. Och att kunna resonera så mycket kortare abstraktionsväg från det här vill jag göra liksom i min liksom problemlösningshuvud, och det här behöver jag göra PGA, datan ska sparas i databas någonstans.
Mm.
Och jag vet inte själv var det här landar, men det är liksom en jag har liksom en känsla att det här borde gå för just den här saker, som de inte måste vara. Vi är ändå beroende på Azure, vi måste ha lastbalansering, vi måste ha tre backends av liksom SLA-skäl och så vidare. Utan det är liksom bara, jag vill bara bygga någonting som är lätt att bygga, att distribuera, att ändra på och sen ta vidare till nästa projekt. Fortsätta liksom nästa projekt med samma grundidé kring allt som inte är liksom, vad ska man kalla det? Ja, det är så mycket kring att bygga saker i verkligheten på jobbet som inte är att programmera. Och det vet ju alla om. Liksom. Men när man ska programmera själv så fort man hamnar i, vänta nu, hur ska jag lösa SSH? Eller hur ska jag lösa HTTPS här? Liksom, hur ska jag lösa, jag måste ha någon slags inloggningsgrej och jag måste, ska jag använda någon sån här OAuth? Och liksom, det är bara deprimerande allting. Det är inte kul, liksom, tycker jag. Så att lyckas komma bort ifrån det och hitta en modell för att bygga något som är mer än ett CLI, men som inte kräver allt det här böket. Liksom, som att jag måste ha en databas någonstans, jag måste ha en Postgres eller en MSSQL, och hur ska jag migrera, och jag måste ha CI/CD för jag måste migreras. Och liksom, allt det där, lyckas komma så mycket närmare det här liksom, bara det som räcker för det egna, som inte är liksom svårt att underhålla, som inte blir att jag måste SSOA in och editera en grej för att, utan att det ska ändå vara någon slags ett flöde som funkar men som inte kräver allt det stora debaclet som är liksom modern deployment idag typ. Så att det är klumpdriven arkitektur är min tanke. Och att jag kommer att tänka på det är lite också, för att i Go kan man ju dessutom, man kan ju även bädda in filer i binären, så man kan bädda in markup-filer, man kan bädda in allting så att binären faktiskt bara är en enda binär. Det är egentligen en skillnaden som är egentligen så liten att det är oviktigt, men det känns skönt att bara kunna, det är lite som att kunna bädda in runtimen i .NET, att det också är mysigt att kunna bara deploya en exe-fil liksom.
Ja, jag måste kolla hur det gått. .NET 9 släpptes ju här om veckan och jag är lite nyfiken på om det har hänt någonting på den fronten, för de har krympt den här runtimen ganska dramatiskt från version till version.
Ja.
Så att jag trodde att den senaste var någon meg stor. Alltså ett hello world med hela .NET runtimen.
Det är ju bra. Det är ju någonting tree shaking. Förstår jag, hjälper mycket liksom. Men ja, vad härligt. Ja, det är ju, jag vet att det var på väg att komma nu, typ när jag slutade med .NET. Att det var på väg att liksom bli större och större, minns jag. Men nu är det här är inte samma sak som AOT, alltså Ahead of Time-kompilering. Men det är väl relaterat, antar jag, eller?
Ja, vi skulle behövt Patrik här.
Ja, jag håller med. Allt genuint tekniskt för hans svar.
Vi sparar den tills han är med.
Ja.
Men ponera att du har 5 appar för nära och kära som du vill hosta på en hetsneburk. Hur skulle du gå tillväga? Jag tänker Coolify är min plan just nu.
Jag har inget bra svar. Jag har många tankar som jag absolut ska delge som alltid, men det finns ju liksom en del av mig vill bara säga, men det är bara att köra en CADI-server och dra in det nära där liksom, så är det klart. Och sen kan jag ha en liten SCP deploy-skript jag kör från min dator liksom, när det behövs.
Ja, och jag har,
och det räcker ju sannolikt.
Jag har ett sånt skript klart, så egentligen så borde jag bara köra det och vara nöjd.
Ja, nej, men det är nog för den här typen av appar som är liksom någonting jag bygger för mig själv och kanske tre till, då skulle jag nog köra på det. Men jag skulle skulle ha ett skript som jag alltid kör lokalt, som funkar lokalt. Så att det inte blir det här, jag måste bara SSO in och pilla, det gick sönder, utan det faktiskt är lätt att göra det. Sen kan det vara att då dör sajten i 10 sekunder eller 5 sekunder, och det är skitsamma liksom för mig. Men om man skulle upp ett steg från det, så att man skulle bygga en tjänst, typ säg en intern dashboard eller en intern tjänst Men i ett jobbsammanhang och man fått grönt ljus på att köra klumpdriven arkitektur på Hetzner, vilket aldrig kommer att hända, men vi kan drömma. Då hade jag absolut, jag hade ju kollat på Kamal och liknande alternativ. Och Kamal är ju inte som Coolify, för Coolify skapar ju typ en liksom Heroku Fly.io-ish miljö på ens egen VM.
Ja, man får en dashboard så att man kan klick-opsa.
Ja. Men Kamal är väl mer typ en puppet master som tar över, men som man bara säger, här är IP-numret, här är så nycklarna till min VM, deploya dit och gör allt själv. Och den sköter ju mycket av liksom med seamless deploy så att det blir ingen downtime och sånt som är ganska bökigt att lösa själv, tycker jag i alla fall.
Det enda som slog mig som jag inte gillar är att de kör någon egen proxy. Jag önskar att de hade kört Caddy istället.
De körde ju HA-proxy förut, vill jag minnas. Men nu har de skrivit en egen i Go istället. Om man vill provocera DH kan man ju säga att varför använder ni Go istället för Ruby? Om man nu vill veta DH på internet. Inte för att jag vill göra det, men jag vet inte. De har lite behov liksom. Och jag vet inte själv. Men ja, jag tycker också att man borde använda Caddy. Just för Caddy är så pass lätt konfigurerat att man till och med kan ha en config-fil i sitt repo liksom, för det är så lite grejer som behövs i det mesta, så att jag vet inte heller varför exakt, men Kamal löser ju då deployment inklusive, vad heter det, zero downtime deployments, SSH-grejerna om man vill det, och massa annat krafts liksom, till multipla servrar. Den löser inte lastbalansering externt, det får man ha själv då, men så det är ju ett sätt att om man bara vill liksom klicka upp en VM som är Ubuntu, sätta en SSH-nyckel och sen inte röra den mera, så tror jag att Kamal funkar ganska bra. Liksom. Jag är ju lite rädd för att faktiskt drifta någonting på en Ubuntu-server jag själv ansvarar för. Liksom. Jag tror att jag inte kan det, men det känns som att man ganska lätt så här, ah, men nu gjorde jag en apt-get här och sen så det var något fel med några GNU-tools och nu funkar inte. Liksom, det blir snabbt sådär lite bökigt. Så att ha den typen av setup som är helt, man helt liksom inte ansvarar för, det är ju rätt skönt så länge det funkar då. Så att jag vet inte, men jag är lite också rädd för Coolify och liknande som är lite för mycket liksom. Det är en dashboard, det är massa olika koncept och det är massa olika liksom vyer man ska förstå. Alltså jag blir direkt, jag vill inte ha det här. Jag vill inte ha det här ens med självdrivare liksom. Och det kanske bara är idiotiskt att tänka så, men ja, Kamal ger ju inte någon översikt över hur datorn mår. Liksom. Du har ju ingen liksom, dashboard över deployments eller last. Det går ju att få ändå på VM. Det går ju bara att dra in någon sån här. Liksom. Det finns tusen där open source-projekt man kan bara dra in för att få en sån för datorn. Liksom. Så att jag vet inte vad som är rätt lösning. Men nej, hade jag gjort det själv hade jag bara gjort en Caddy-server.
Rätt lösning är Datadog.
Datadog, ja. Nej, det är Splunk.
Ja, vad vi sa, 7000 euro per databasrad.
Ja, precis. Något sånt. Men det är kul, för jag har ändå hört om att Splunk är dyrt i mer än 10 år. Och folk säger fortfarande, och de uppmaningen funkar det, för de har låst in några stora kunder i början som de bara kan äta pengar av. Liksom. Men ja. Molnet, ja. Vad har vi mer att prata om egentligen? Kanske ingenting?
Nej, jag tror att det var allt vi hade för den här gången.
Ja.
Men jag, det var inte så bara, jag fick mycket sagt, känner jag.
Det var ett bra avsnitt, säger vi redan nu, innan det är klart och innan vi själva hade hört det. Men det blev bra. Jag hade någonting mer i sig, vad var det?
Kan vi inte bara få en liten statusuppdatering på hur det går för
RP,
text och teknik?
Ja, precis. Det går bra med asterisk. Så inväntar beslut, men det känns som att det nog går åt rätt håll. Jag ska inte säga mer än så för att någonting är bestämt, men jag känner mig ganska hoppfull kring framtiden. Det mest diffusa svar jag någonsin gett, men nej, men det går, det är ju så här, man märker att det är i början, så jag var ju liksom några veckor där jag kunde kontakta varenda mäklare jag kände, jag kunde hitta, prata med folk, fick tips som folk, pratade med några jätteduktiga, sympatiska och till synes väldigt liksom mäklare som bidrar med någonting som inte bara är jag administrerar CV:na liksom, utan som verkligen har pulskoll på branschen och på folk, sånt som man kan tänka sig att faktiskt betala för liksom. Och de jag fått bäst känsla för är också de människorna som tar mindre betalt, vilket är intressant tycker jag. Så att ännu en gång, nu har jag pratat med en till person som tar 50-60 kronor på timmen istället för x procent på timmen. Jag tycker det är så mycket bättre. Mm. Klart, det är mindre pengar att betala då som konsult, men det är också när det är en flat fee, att det inte är liksom, att okay, men om jag höjer min avgift så förlorar jag ännu mer pengar till mäklaren.
Mm.
Lättare att räkna på och känns ärligare på något sätt. Så det är jag då som potentiell användare av tjänsterna tycker jag att de är bättre därför. Och schysstare och känns liksom mer personliga på något sätt. Jag vet inte varför, men ännu en gång, om någon mäklare lyssnar, så ja, take heed. Men det jag skulle komma till egentligen var att det var väldigt bubblande i början när jag verkligen var igång och skrev till alla och så. Nu har liksom alla fått mitt CV. Och många av dem är liksom aktiva och kommer höra av sig när det är något aktuellt som kommer upp. Men nu är det liksom bara tyst. Som det, alltså, det bara blir en sån period att det blir lite lugnare nu för mig.
Mm.
Och då blir man ju nervös och veckorna går. Sen, okay, snart är det december och någon gång mitten december så slutar folk ta beslut. Det är bara så här, nu ska det bara en vecka kvar, sen är det bara hej då. Liksom. Så att det var ju tråkigt att hamna där. Att känna att man måste vänta på starten januari och så ska folk ta beslut. Och så, ja. Så att det som är kikan just nu hoppas jag tas beslut om väldigt snart, och det verkar gå åt rätt håll. Så att jag kan återkomma med det senare också om det blir så. Men ja, så det är, jag är förväntansfull och positiv och orolig på samma gång. Utöver det så är allting igång med företaget. Det är väldigt skönt. Jag har börjat slå in mitt företagskort i Hetzners betalportal, som är liksom steg ett när man får ett företag att börja köpa saker direkt utan att ha en inkomst, tänker jag är liksom det viktigaste att göra i början för att verkligen få leva vid avgrunden.
Få legitimitet i sitt företagande.
Precis. Så det är kul. Jag ser fram emot att få köra vidare på detta och kunna leka med mina kalankapengar.
Du måste ut och representera också.
Ja, jag har inte fattat att det är väldigt bökigt ur skattesynpunkt numera, vad man kan och inte kan ta på företaget.
Jag låtsas som att ingenting är avdragsgilt och så viftar jag med företagskortet i baren.
Det låter skönt. Jag vet inte om jag kommer göra det lika mycket, men jag tänker att det tar ungefär ett halvår tills man är varm med kläderna. Och
ingen minns en fegis.
Nej, det är sant.
Förutom Skatteverket.
Ja, det är de som minns en fegis. Ja. Ja, kanske är färdig babblat, helt enkelt.
Jag tror det.
Jag måste verkligen äta någonting, för jag är jättehungrig.
Ja, samma här. Det här gjorde vi bra. Vi gör om det nästa vecka.
Ja,
förhoppningsvis med Patrik då.
Ja, då kan han berätta hur AOT och bundled exe-filer funkar i .NET. Bra.
Stay tuned.
Tack. Och hej. Hej då.
Hej.